Ja, välkomna till slaget efter 12. Som ni hörde ska vi fortsätta diskutera riksdagsvalet och dess resultat. Och idag med lite speciell fokus på resultatet i Vasa valkrets. Deltagare idag, Vasa-politikerna Anne-Marie Viinamäki från Samlingspartiet, välkommen.
Tack.
Sari Somppi, SFP, välkommen.
Tack ska du ha.
Sari var också kandidat i riksdagsvalet och samlade över 2200 röster. Vi har också med oss statsvetaren Klaus Stolpe från Åbo Akademi, välkommen.
Tackar.
Och jag heter Filip Sten. Om vi tar lite allmänna reflektioner så här efter valet i en början. Centern gjorde en brakförlust, men egentligen så alla andra partier höll ju sina mandat eller gick framåt. Överraskade det här dig, Anne-Marie Viinamäki?
Nej, det var väl ganska väntat, tror jag. Att om man tänker på Samlingspartiet så de gick ju framåt med ett mandat. Och de hade ändå liksom ansvar, regeringsansvar förra perioden. Så jag tyckte att det var bra. Och Centerns, kan man prata om brakförlust, så kanske det var väntat också då man tittar på opinionsundersökningarna före valet.
Mm. Sari Somppi.
SDP var väl lite väntat att de skulle göra bra, för att det har väl lite varit det klimatet att man måste börja se till människorna mera. Sen vad man har liksom diskuterat med andra, så man på något vis insåg man att Sannfinländarna kommer att göra ett bra val. Tyvärr.
Klaus Stolpe.
Jag hade väl personligen väntat mig att Socialdemokraterna skulle klara sig då bättre än vad de gjorde. De blev visserligen största parti, men att...
Med minsta möjliga marginal.
Visst, ja. Och dessutom så utkälld som nu den här regeringen har varit, så skulle det ha varit läge. Där tror jag väl att Rinnes hälsotillstånd har spelat in. Att folk vill väl ha en statsminister som är fysiskt bra i skick. Så att det här kanske var en black om foten, att då Centern gick bakåt så mycket, de gick bakåt ännu mer än vad jag nu hade trott, även om man nu, alla som nu har följt med och visste ju att det skulle gå dåligt för att, ja, men sen beträffande Samlingspartiet, fast de hade regeringsansvar, så de har ju liksom ändå stått för det som de har sagt, alltså det är ju ingen hemlighet att de har velat ha sån här privatisering och allt sånt, så de är liksom kört sitt race, så att där kan det ju inte vara någon större överraskning för de som har röstat på Samlingspartiet, att har de sådana åsikter, att de liksom följt sina principer ändå, oberoende vad man sen som tycker om den som medborgare, men att deras väljare så har ju fått det som blev, ja, lovat.
Vänsterblocket med SDP, Gröna och Vänsterförbundet gick ju klart framåt. Sannfinländarna gjorde ett bra val, men ändå ungefär på samma nivå som tidigare. Är Sannfinländarna nu att betrakta som etablerade som ett stort parti, Anne-Marie?
Ja,
för det är tredje valet nu, det är ungefär lika stor.
Ja, precis. Nu är det ju på det viset att om man tänker att de blå då som var med förra valet och det gick åt skilda håll, så de kom ju inte liksom nå högt upp på listan, så att säga.
Utan de kom inte alls in i
det. Nej, precis. Så ja, nu märker man ju att folk vill liksom tycka om, tänka på Sannfinländarna. De har stort rösteantal.
Ja.
Så är det bara.
Sari Somppi, hur ser du på Sannfinländarna?
Alltså, de har ju fått, precis som tidigare här sades, så har de ju fått ett stort understöd. Och jag menar, det är ju människor som har röstat på dem. Och faktum ser nu ut så här, enligt röstantalet. De är högt och de är ganska nära ändå liksom SDP på det viset. Så att det blir kanske det här mer att hur ska samarbetet sen se ut och med vilka partier, att det är väl det här vi har liksom framför oss nu då, att ta ställning till att vem samarbetar med vem.
Precis. Klaus Stolpe, det ändå är ju som Sannfinländarna, trots att de är nu för tillfället Finlands näst största till understödda parti, så de är ju ändå liksom, betraktas ju lite som så här som outsiders på något sätt?
No, inte så lite, men alltså det är ju därför de är stora, för de har ju som hittat sin egen nisch där. Tidigare har man ju bara kopplat ihop den med fientlighet mot invandrare, eller för all del också finlandssvenskar, men att nu har de ju också i den här klimatfrågan då alla andra partier tävlar om vem som är mest Greta Thunbergig, så tycker de ju att nu sakran måste man få köra bil nu, så att de är ju bra på att spotta på fingrar och hålla upp det i luften och se liksom vad de kan hitta nu. Men det gör ju också att ju mer de skiljer ur från de andra, så har de lättare att kanske nå fram till väljare som upplever att alla bara pratar samma sak så där i övrigt. Men det försvårar ju också samarbete med andra partier, att även om de nu är största parti, så tror jag ju att de är det första gänget som rinner vill ha med sig regeringen inte.
Mm. Ja, vad tror ni, vilken väg kommer de här övriga partierna att välja i sitt samröre med Sannfinländare? Du sa här att du inte tror att Rinne vill ha det med i regeringen. Vad tror Anne-Marie Viinamäki här om Sannfinländarnas kommande 4 år?
Jo, no, jag är nog inne på samma linje, att man har ju fått höra och läsa om SDPs tankar mot Sannfinländarna. Petteri Orpo sa ju igår, tror jag det var, han uttalade sig om att han kan samarbeta med alla och förhandla med alla. Så även med Sannfinländarna också. Men hur det kommer att bli och hur det kommer att se ut, så det är ju ett stort frågetecken ännu.
Ja, Sari Sompi.
Jo, jag tror också att vissa partier kanske har nu större möjlighet att samarbeta än andra. Det här SDP kanske nu inte delar riktigt den här samma ideologin, men däremot då kanske Samlingspartiet och Centern kan samarbeta. Det har vi ju fått liksom bevis på redan tidigare, att det då är en möjlighet.
Mm. Om man jämför lite med Sverige och Sverigedemokraterna, Klaus.
No, faktum är att du läste tydligen mina tankar där, för att där ser man ju, om man följer med då svensk media, så är det så att även om ingen vill ta, där är ju den skillnad, där vill ju ingen ta i Sverigedemokraterna med tång, men att i sånt här frågan som om invandring och hur mycket flyktingar man nu ska ta emot och så vidare, så har ju ändå deras, Sverigedemokraternas åsikter liksom börja avspeglas i de andra partierna också. Att tidigare hade ju varit att den som är mest för mångkulturalism, eller vad det heter, vinner i sådär stort sätt, men att man, de har samma åsikterna har börjat synas i andra partier där också, att ja, men kanske vi nu ska ha ett tak någonstans, eller att är det nog så självklart att IS-turister ska få komma tillbaka och så vidare. Tidigare så fick man ju den där rasiststämpeln i pannan direkt, man som knysta någonting, men att det här liksom, ja, det har liksom flagnat av den biten. Och på samma sätt kan ju Sannfinnarnas, ja, negativa syn mot olika grupper liksom legitimera att också folk från andra partier kan ha åsikter som åtminstone är lite ditåt.
Det har vi väl nog sett redan också.
Jo. Synen på finlandssvenskar till exempel, så tycker nog jag själv att ha liksom då smittat av sig till vissa andra grupper.
Mm. Om vi då utgår från att Sannfinländarna blir i opposition, kan man där då tänka sig att oppositionen försvagas av det faktum ifall ingen vill så att säga samarbeta med Sannfinländarna, eller är det lättare att samarbeta med ett parti som Sannfinländarna i opposition? Sari Soppi.
No, det är svårt att säga faktiskt, för man vet ju inte alls ännu att hur det kommer att se ut, men det beror helt på vem som är där och hur samarbetet är, och kanske de då får till och med mera underhåll om de är i opposition med sina tankar, för då kan de ju ännu bättre kritisera det som inte fungerar, precis det vad man har gjort hittills.
Mm. Men får komma, det där ser man ju också ganska tydligt, jag håller helt med alltså. Där ser man ju också då Sannfinnarna sprack, alltså att de som lämnar kvar i regeringen och liksom hamnar att ta ansvar för någonting. Så de dog ut direkt, okej, där fanns ju den där svekdebatten och allt det där, men att de här som hamnade i opposition och bara satt och pekade på hur dåligt allting var, så lockade ju till sig ännu fler. Och medan sossarna satt i regeringen, så då tog Sannfinnarna röstar av dem, och nu har de tydligen plockat från Centern och så vidare, så att det är liksom tydligen så det funkar, att det är de här, man talar om missnöjespartier, och det är ju missnöjda väljare de drar till sig.
Och det är ju framförallt lättare att alltid kritisera än att sen liksom gå in och faktiskt ta det där ansvaret när det liksom krävs någonting av det. Att kritik är alltid ett lättare steg att ta rent psykologiskt.
Absolut, absolut.
Det där såg vi ju förstås under den förra valperioden, i de två första åren när samfinländarna satt med i regering. Så då smalt ju nog understödet ganska ordentligt för samfinländarna där. Anne-Marie Viinamäki, vad tror du om oppositionspolitiken?
No, det är nog så här som Klaus och Sari säger här. Att det är mycket lättare att ropa därifrån och kritisera än det där att man tar ansvar i regeringen. Det är en tung börda och kräver mycket.
Men borde då sannfinländarna tas med i nästa regering här nu då?
No, i princip ja, för att då liksom borde de ju visa sitt ansvar. Men Rinne har ju sagt att han inte liksom vill ha med sannfinländarna. Och det är nu han som drar förhandlingarna.
Och sen tycker jag att egentligen borde vi också lyssna till människorna. Alltså det är ju människor som har valt in de här representanterna. Och det finns någon sorts missnöje och kanske vi måste liksom också kunna diskutera att andra partier vågar ta i svåra saker. För det hjälper ju inte att sätta saker under mattan och så finns de inte. Utan att det är nog att våga ta diskussionerna och se att vart leder det då sen.
Precis.
Jag får komma in och inflika en grej som jag funderar på. Att tänk om inte sannfinnarna skulle ha spruckit. Vi säger då att Halla skulle ha förlorat det valet. Så skulle det ha fortsatt från förr. Så då skulle den här vårdreformen ha gått igenom. Och då skulle inte sannfinnarna knappast ha haft det där stödet. Det kan vi ju som spekulera i 1000 gånger. Men det är bara någon som har slagit mig här. Att det kan vara fast i som enstaka detaljer sen hur händelseutvecklingen tjänar vidare.
Precis. Det var svårt att det där förutspå kanske också.
Visst, jo. Men det är roligt att ha åsikter.
Ett utropstecken här före valet så var ju Jallis Harkimo som hoppade av Samlingspartiet och istället startade sin nya politiska rörelse Lika Nytt. Nu blev Harkimo ensam ledamot för Lika Nytt. Vad tror ni, blir han långvarig som ensam ledamot för Lika Nytt eller ser ni möjligheten att Jallis Harkimo går tillbaka till Samlingspartiet eller blir lockad över till någon annan grupp?
Ja, nu sa han ju i intervjun här under valkvällen att han önskar sig att han ska åtminstone ha fått en till med sig. Att det är inte så roligt att sitta ensam där. Men å andra sidan så tror jag att han är en sån stark person. Och det här var första valet för Lika Nytt. Och på något vis så finns det nog en beställning på sånt här också. Om man tänker på liksom missnöje ändå bland folk. Om man tänker på sannfinländarna. Att man har ett visst missnöje mot partierna. Och då liksom är ju det här ett alternativ då. Men att de hade ju så kort tid på sig. Så det ska ju bli intressant att se vad framtiden säger.
Vad tror Sari Sompi?
No, absolut, jag håller ju med. Alltså, är det någon kar som klarar sig så är det väl han. Och det här, jag tror också att politik är ju ganska långsiktigt och så här. Så att vi får se vad som händer. Att jag tror att man kan ta ut någonting i förväg och absolut inte han heller. Att, vem vet, kanske han får mera stöd eller partier liksom nästa omgång så att säga.
Kloster. Men vi säger så här att det är klart som ensam då bland 200 så kan han ju räkna med att få något riktigt mycket uträttat den här mandatperioden, men med den energi som jag då tror att han har och så vidare, han får ju kommer ju ändå att få massor av publicitet för att han kommer att synas och höras och sånt, så vidare han inte liksom kastar in handduken, men det tror jag inte han gör, så då är det som en god grogrund för någonting annat om 4 år. Det här är ju liksom förstås spekulat, vi sitter här och spekulerar vilt och fritt här, men att det är ju en tanke att bara han liksom har energi och orka, så det kan vara en helt annan situation här sen. Nu har ju Raimo Wistbacka också i tiden varit ensam i det här riksdagen från då Landsbygdspartiet, då konkade och så blev det sannfinnarna och då var han enda därifrån och nu bevisligen så överlevde ju det partiet också.
Journalisten Mikael Crawford vid Yle Östnyland skrev en kolumn i förrgår där han då lite analyserade riksdagsvalet i Nylands valkrets, och han lanserade en sån teori där att Jallis Harkimo skulle kunna bli lockad över till Svenska Folkpartiet. SFP gick ju back en plats i Nyland, vilket man väl delvis säkert kan tillskriva det att Kalle Haglund inte ställde upp. Men Mikael Crawford skrev där då att om man skulle locka Jallis Harkimo med en ministerplats så skulle han antagligen komma. Vad ger du för den teorin?
Jag tror inte det blir aktuellt.
Ni skakar på huvudet.
Jag tror inte heller, för att han var ju kritisk mot partisystemet och partierna. Så därför så tror jag att kanske det inte lyckas.
Så ni satsar mera på Jallis uthållighet här då?
Ja.
Precis. Om vi då ser på valet i Vasa valkrets. Det var flera intressanta saker i den här valkretsen, men det kanske mest i ögonfallande var väl ändå det att bara 3 av valkretsens 16 ledamöter är kvinnor. Vad beror det här på?
Ja, vi kan ju liksom, jag skulle vilja egentligen gå in på det här att i hela riksdagen sitter det ju 46% nu kvinnor. Så det får vi ju vara väldigt glada över, att det är ju det mest jämnt fördelade liksom någonsin. Så någonting har hänt, men just det här att Vasa valkrets, då drar ner den här procenten, och det här faktum är ju nog rent utav chockerande, tycker jag. Och det där, klart vi ska vara glada över det här stora antalet kvinnor, men ändå funderat att vad är problemet nu då sen sist och slutligen här i Österbotten. Men sen igen, om vi svänger på det och nu försöker se det positiva, så har vi ju de här röstdrottningarna då, alltså Anna-Maja Henriksson och Paula Risikko och Jutta Urpilainen. Men här kanske jag också tänker att när man har sagt att jo, men vi har de här röstdrottningarna, så jo, det stämmer ju givetvis, men de har ju också varit väldigt, väldigt länge med i politiken. Att är det det som krävs, att du ska vara väldigt länge med för att som kvinna då kunna få väldigt mycket, eller att folk ska liksom våga stöda. Så att åtminstone känns det ju då som att då blir det ett väldigt långsiktigt arbete för alla kvinnor som vill in i politiken och verkligen bevisa vad de kan.
Anne-Marie Winnebäck.
Ja, kanske det är just det där att det krävs mer av kvinnorna att bevisa att vi kan. Men sen så tror jag också att det är en sån point i det här att Österbotten är mycket centerinriktat och mycket sannfinländare nu. Och de här båda partierna är ju kanske nog mera kända för sina män. Alltså att sannfinländarna, där finns ju inte många kvinnor som är med aktiva. De är i minoritet. Och så tror jag i centern också att okej, där finns nog kvinnor, ja. Men det är liksom en sån här traditionell center, malaislit och så att säga. Och där kanske det inte finns lika mycket utrymme för kvinnor. Inte vet jag, men det att centern och sannfinländarna kanske påverkar
det. Alla ser på mig här, men Sari får sig
för att replikera.
Tack att jag får ta de här kommentarerna. Det där, jag tänker att vad behöver man göra? Så här funderar jag att på partiets håll så måste man kunna föra fram sina kvinnliga kandidater, alltså lokalt.
Ja, var det så?
Men också nationellt, tycker jag, att faktiskt tänka att hur gör vi och hur kan vi liksom bättre, för att nu talar ju det här beteende för sig självt, att det bara faktiskt är 3 stycken. Att det här, och också den här besvikelsen att Österbotten inte nu var redo för det här. Men en sak är nu säker, att vi måste bli bättre till nästa val. Och att så här kan det ju inte vara, att det behövs ju verkligen ett uppvaknande.
Men jag läser in lite här att du lite kritiserar ditt eget parti här.
Jag skulle inte vilja kritisera någon, utan kanske säga mer att mina förväntningar kanske inte är uppfyllda på det stöd jag skulle önska. Men då har också stödet kommit från helt oväntade håll och oväntade politiker, så att det har jag fått vara väldigt glad över. Men att vi behöver mera stöd vi kvinnor om det ska gå vägen. Att vi kan inte liksom jobba helt ensamma heller.
Nej, men där är väl Svenska kvinnoförbundet måste ju rimligtvis ha en viss roll där också, försöka pusha på och kanske ha någon, vad vet jag, någon fortbildnings... Kanske de har det, jag känner ju inte till verksamheten på det viset, men där finns ju liksom en explicit grupp som nu jobbar för det här, så att det får väl spela bollen vidare ditåt. Om jag får kommentera någonting om just Vasa valkrets, så det är ju klart att Centern har ju den här stämpeln av liksom gubbparti, och i sådana fall kan väl Sannfinnarna vara som de här grabbiga partier då. Jag menar, där har vi redan hälften av riksdagsmandaten, så där förklarar vi liksom 7 av 16. Mm. I det här övriga fallen då så har vi ju det här att skulle kvinnor att taktikera lite mer, så jag menar kanske nu, jag menar några tusen av Anna-Maja Henrikssons väljare skulle kunna tänka att hon går ju in i alla fall, så att vem finns annars, och sitta Sari Somppi där och viftar med handen, och likadant med någon Jutta Urpilainen eller Risikko eller något sånt, att det blir sådär. Jag sa intervjuer tidigare att det är mycket möjligt att det är bara tre som blir invalda, och det är de tre som har flest röster i hela valkretsen. Nu var det inte exakt så, men att det var tre av de fem starkaste, visst, ja, för det var ju Peltokangas och Strandsen som också var med på den där topplistan, men att då det liksom, det handlar ju också om vad du har för konkurrens inom ditt eget parti, att om vi nu svänger, vi kan jämföra, Sari är ett bra exempel här, alltså hon har Joakim Strand att slåss med på hemorten och Anna-Maja Henriksson på kvinnligt håll, och det är ju kiva att ha den konkurrensen. Så har vi då en Anders Norrback som är liksom ganska ensam i Närpes, eller som sydöstra botten kan sopa rent där, så det handlar ju också om hur den där kandidatnomineringen liksom råkar falla in. Vi kan säkert hitta andra exempel på inom andra partier också, men att det här är liksom ett jättebra exempel i och med att vi nu har då Sari här som vi kan exemplifiera med. Så att.
Sari sa här att det för kvinnor så verkar det som att det är ett mycket mer långsiktigt arbete det här med att komma in i riksdagen. Krävs det mer av kvinnor?
Jag frågade där Mikko Ollikainen som liksom har varit med i tre val nu och det här han har sin finskspråkiga far att åka runt på landsbygden och spika upp affischer och ta ner dem sen. Så att inte kan man nog bara se det så enkelt heller inte.
I den förra valperioden så då var ju Samlingspartiet hade ju 100% kvinnliga ledamöter från Vasa valkrets. Nu är det bara 50%.
Ja, nu är det 50%, ja. Paula Risikko och då Janne Sankelo som kom in. Jag vill ju så gärna tro att det inte beror på att vi är kvinnor, att man inte lyckas. Utan jag tycker att det måste vara jämställt. Det är bara så. Men jag vet inte, är det så då att kvinnor röstar lättare på män? Men män har det liksom lite svårare att rösta på kvinnor. Jag vet inte. Det är någonting som jag har funderat på. Men vi är ju lika bra, båda könen. Mm. Eller hur?
Absolut.
Sari Somppi.
Jo, jag tänker just det här att precis som du här sa också, att hur man röstar. Men jag tänker, jag som har bott ändå, jag var en av de där ungdomarna som har kommit tillbaka till Vasa från att ha bott i både Stockholm och Malmö och har sett liksom hur jämställt det är där. Alltså helt, väldigt jämställt. Och jag som har utbildat mig där, så efter varje kurs har vi alltså haft en jämställd diskussion alltid efter att vad kan man tänka sig i de här psykologiska mekanismerna för att se just jämställdhet och någon sorts maktposition. Så att för mig är det som så självklart det här, och liksom alla vänner från Sverige, att därför tror jag det här är nästan en chock att man känner att, för att nu är det ju ett faktum att om det nu är 13 män och 3 kvinnor, så nu är det ju ett beteende som vi måste liksom se att det är någon sorts liksom tankar och funderingar bakom hur människor har röstat. Att nu talar ju siffrorna sitt eget språk här.
Håller du med, Claes Stolt?
Det är ju klart att det är så snedvridet som det är i den här valkretsen, så det är ju anmärkningsvärt. Jag vill ju betona här nu så att det blir något missförstånd att jag tycker att kompetens är liksom det där som ska väga tyngst. Men jag ser också ändå ett mervärde i att det skulle vara fler inte bara kvinnor utan också ungdomar, att det inte blir så där riktigt snedvridet. För i och med att vi har ett sånt valsystem som erbjuder proportionalitet så finns det liksom alla möjligheter till det, jämfört med om vi skulle ha något sånt där system som med en mandat valkrets, så var det nästan alltid någon medelålders gubbe som blir invald.
Mm.
Alltså absolut ska man ju rösta på den man som driver ens egna frågor och som man anser att det är bäst. Men i det här fallet skulle det då i så fall se ut som att kvinnor inte skulle ha varit liksom vettiga att rösta på överhuvudtaget. Och det skulle jag nog inte vilja skriva under.
Tror du att det handlar liksom om någon sån djupt rotad konservatism då? Eller,
ja, no, jag som,
eller om man får ta ännu liksom, fulare ord i sin chauvinism?
Ja, när jag som läser om människors beteende så skulle nog liksom gå på de här resultaten ganska hårt, liksom rent av bara min utbildning. Men jag tror också att och jag tänker det är ju så otroligt viktigt också att kvinnor och unga flickor ser också att okej, jag kan också bli det här. Jag behöver inte satsa som så hemskt. Jag behöver inte vara i riksdagen liksom flera gånger för att det ska vara möjligt. Och också inom SFP har vi ju haft bra kvinnliga kandidater som har ställt upp, men man ställer inte upp en gång till sen. Och vad beror det på? Alltså, det beror ju på just vad jag har förstått, att man har inte fått den där synligheten eller den där uppmärksamheten tidigare. Och nu måste vi ju tänka då att okej, att ska vi göra någonting? Sen kan vi också att inte göra någonting, men då blir det ingen förändring.
Men nu är det ju ändå ett långsiktigt arbete. Att det är ju ganska tufft om man går in vid första försöket.
Absolut.
Klaus sa att Mikko Ollikainen, det var tredje gången gilt
nu. Jag tror det, ja.
Så inte det är ju bara liksom för kvinnorna som måste jobba mycket och många gånger försöka att komma in. Att nu är det liksom männen också, men att ja, det är intressanta frågor det här.
Jo, jag håller fullständigt med dig att det stämmer. Ollikainen är ett bra exempel. Jag är jätteglad att han gick in nu. Men också de här siffrorna talar ändå sitt tydliga språk. Mm. Det är ju ett faktum hur det ser ut. Och nu måste vi fundera bara att vad kan vi göra åt det?
Så nästa gång får du berätta åt folk att ifall då Anna-Maja och Jocke är med och de liksom av någon anledning är lika starka, så att hej, att det där går ju in i alla fall, ja, att rösta på mig istället.
Ja.
För nu vet, det är lite smaklöst om du går och säger det riktigt rakt ut, men liksom att få fram det där budskapet att nu är det dags för en kvinna till. Ja, men låt som jag ska få kampanjledare åt
det. Ja, men gör det här
via radio går det ju bra.
Ja, men och jag menar dessutom så har du liksom branda dig, nu är det betydligt fler människor idag som vet vem du är än för några månader sedan, så det här det är ju liksom att orkar du bara vara fortsatt och aktiv och engagera dig, så har du liksom berätta en jordmån på ett annat sätt. Det gäller ju inte, alltså jag tar dig som exempel för att du råkar sitta här. Det skulle vara en finskspråkig sändning med någon från något helt annat parti, så skulle jag kunna använda den kvinnliga kandidaten på, liksom säkert på samma sätt.
SFP blev största parti i Vasa valkrets, så det här är ju unikt, eller hur? Det har väl inte hänt förut?
Ja, nej, jag kollade upp det. Den här nuvarande valkretsindelningen så härstammar från alltså övergången till 60-talet, och då det har varit några gånger som Centern och SFP har haft lika många mandat. Det är två gånger förr, men att då har nog Centern varit större helt enkelt.
Fått fler röster, men
nu
fick SFP fler röster då. Det där, om man ponerar att SFP fortsätter i opposition, hur hjälper det någonting att man har fyra mandat då när det gäller att bevaka de österbottniska frågorna?
Hjälper, men att om vi nu tänker oss att Centern inte vill vara med i regeringen, vilket jag kan tänka mig att de liksom vill vara i opposition, och Sannfinnarna inte får vara med. Jag går händelsen, det låter som jag skulle bilda regering här nu, då skulle det vara bra då. Men då har vi en situation med, om SFP inte kommer med, så då har vi de här partierna som sen ingår i regeringen, så har ju som nästan inte någon mandat härifrån.
Kimberg, socialdemokraterna.
Ja, men att vi säger om de gröna går, ja, Urpilainen då förstås, om vi tänker på hela valkretsen, men att då, men som om vi nu tänker oss då att gröna kommer med i regeringen, vilket jag då tror, nog där som Gröna aldrig haft ett mandat i den här valkretsen, och Samlingspartiet har två ifall de nu kommer med och så vidare. Så att nu är det ju på tok för valkretsen som sådan om det inte liksom finns just någon representation i på regeringshåll. Eller tror jag ju säkert.
Anne-Marie Wienomäck, vad tror du?
Nu är jag inne på samma linje som Klaus här, att nu borde vi ju ha folk från Österbotten i regeringen. För visst kan man jobba hårt från oppositionen också, men nu är det ju regeringen som gäller. Det är där som liksom man förbereder och gör det där. Ta det liksom största ansvaret då. Och så här, så nu borde vi ju ha. Och Inberg är ju bra att vi har där, men han är sin första valperiod nu också, så han har ju mycket att lära. Men jag tror att han är ändå en bra riksdagsman för Vasa.
Sari Sompi.
Nå, klart det, vi kan påverka mera då förstås än om vi är i opposition. Så klart man hoppas på det, men det är ju nu det roliga börjar, den här förhandlingarna om hur det kommer att bli. Och det vet ju ingen av oss ännu, men vi hoppas på det i alla fall.
Mm. Då jag talade med Mikko Ollikainen på valkvällen så sa han att han hoppas att han ska få komma in och driva österbottniska frågor i riksdagen, och att Österbotten har varit, jag minns inte om det var uttrycket i offside han använde, men ord som ungefär motsvarar det där. Så, vad har ni för förhoppningar på den här nya riksdagen och den förhoppningsvis småningom tillträdande regeringen ur österbottniskt perspektiv? Vad borde göras och hur?
No, det var vad jag har förstått liksom på många jag pratar med, och då också framförallt kvinnor, så är ju den här säkert familjeledighetsreformen. Det är nu kanske inte specifikt för Österbotten dock, men ändå är vi ju liksom 50-50, så det är ju, och för mig så hoppas jag ju liksom de här samtyckeslagen och så vidare, de här sakerna går igenom, och det är ju hemskt viktiga liksom då kvinnliga frågor, men också för båda könen.
Mm. Anne-Marie Wienomäck.
No, jag tycker ju att det viktigaste är att Österbotten ska få sin liksom status som mycket högt liksom, vet du, att vi är någonting att räkna med här i Österbotten, att vi är inte någon bara som Vasa som är lite där på kanten om liksom, där man måste lite ta omvägar för att komma till Vasa och så här, utan att vi liksom läggs på kartan så att säga, vi är någonting att räkna med. Vi har vårt energikluster i Vasa och vi har mycket här. Och att det liksom uppmärksammas och respekteras.
Sen en viktig trygghetsfråga, just det här vårt sjukhus, att vi faktiskt får full jour, att det är ju väldigt viktigt för människorna som bor här.
Mm.
Ja, och sjukhus är ju den här knäckfrågan, men också ifall det kommer någon ny slags, någon vårdreform ska väl genomföras, att det är någonting som liksom kommer att funka här. Och sedan rent sådana här infrastrukturfrågor, det är ju massa vägar här som är som totalt usla. Då vet jag inte hur det ser ut på annat håll i landet, men att någon som framförde önskemålen, och personligen då så skulle jag gärna skjuta bort alla skarvar och jaga vargarna till någon ställe så inte jag behöver se på dem.
Bra.
Det där med skarvar håller jag med om. Mycket.
Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Klaus Stolpe, Anne-Marie Wienomäki och Sari Sompi. Jag heter Filip Sten.